Det var en mus som hade fastnat i en råttfälla eller musfälla. Han var så där väldigt positiv, så han sa, men katten kunde ju varit här också. Att se positivt på att du ser positivt på ditt liv, det påverkar ditt liv. Det är ju så. Eller som de där två skohandlarna som var nere i Afrika. Den ene kom hem och sa, det går inte att sälja skor där, de går barfota allihop. Och den andra kom hem och så sa han, vilken marknad, de går barfota allihop. Så det gäller, alltså, men sen är det så här att livet är ändå inte så enkelt. Och i den här världen som vi lever i så är det mycket som inte är bra. Prövningar vi möter få och vi ofta ej förstå. Herrens vägar när han önskar att vi himlen skulle nå. Det är så. Jag läser, jag vet inte hur många gånger jag läst Bibeln. Och det är två böcker i Bibeln som jag tyckt väldigt tunga varje gång jag läst dem. Och det ena är Jobb och det andra är Hesekiel. Men där öppnar sig mer och mer. Och just nu läser jag Jobb. Och alltså det är ju alltså, det är väldigt viktigt. Alltså, jag menar, Jobb, han lärde sig väldigt mycket till slut. Och hans så kallade vänner som alltså tänkte så här, går det illa för Jobb? Ja, då är det för att han har syndat. Därför är det liksom syndens lön. Han får skylla sig själv och han behöver omvända sig och allt så här. Det är så lätt. Och det gäller dig som lyssnar på bandet här nu sedan också. Om du kanske har det väldigt, väldigt besvärligt av olika orsaker. Det kan ju vara sjukdom. Det kan vara att du är omständigheter som det andra människor som är elaka mot dig, eller vad det än är, skilsmässa eller vad det än är, så är det alltså att det som är allra jobbigast, det är ju det här fördömandet som kommer från andra människor som trycker ner. Så att vi får vara väldigt försiktiga med våra omdömen om andra människor. För att vi vet ju inte vad som kommer hända framöver. Och prövningar. Du kan läsa Bibeln och hitta väldigt många uppmuntrande bibelord. Om att Herren är med dig, att du ska ha framgång. Lite grann det som Glenn läste här idag. Och det är de bibelorden som bär oss väldigt ofta genom svårigheter. Men vi får inte blunda för att det är svårigheter. Det är kamp och lidande. Och det blir inte som vi hade tänkt oss. När en ung mamma plötsligt bara dör. Och hon är kristen. Förstår ni? Alltså det är så jag menar, när de kom till Jesus med den som var blind, så frågade de, är det han som har syndat, han som var född blind, eller var det hans föräldrar som har syndat? Så Jesus liksom bröt sönder den där felaktiga tankegången. För det finns ju det är ju så att om du lever ett ogudaktigt liv och det får massa hemska resultat i ditt liv, så finns det ju en orsak. Men sen så kan det vara gudfruktiga människor som får med om de mest vidriga saker. En av dem var ju Paulus. Alltså, om du ser Paulus han säger, gläd er i Herren alltid. Åter vill jag säga, gläd er i Herren. Och läser man alltså hur Paulus, hur han fick lida. Vilken kamp han hade. Men alltså, han hade blicken fästad på det som väntade. Himlen. Jag ska läsa några bibelord här som uppmanar oss att glädja oss när vi utsätts för prövning. Det är liksom inte naturligt. Det ligger inte för oss människor. Alltså när det är jobbigt, då vill vi gärna klaga. Absolut inte glädja oss. Men alltså, Bibeln talar om en väg för dig och mig när prövningarna kommer. När det inte blev så som du hade hoppats och tänkt. Så finns det alltså, för dig som är frälst, så finns det en väg att glädja sig. I Jakob 1 och 2 står det så här. Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Det är ju inte klokt. Vad skriver han? Fattar ju inte någonting, när Jakob. Och inte Petrus säger heller, för han skriver så här. Gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Det var första Petrus 1 och 6. Och i första Petrus 4, 12 och 13 så står det, mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidande. Ja, men det var ju Jakob och Petrus det där. Ja, men Jesus säger så här i Matteus 5 och 11. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla. Eller i Lukas 6 och 22. Saliga är ni när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er, allt för människosonens skull. Gläd er på den dagen i hopp av glädje. Alltså, det är ju liksom mot sunt förnuft nästan det här. Men det är biblisk förnuft, det är gudomligt förnuft. Alltså det finns det behöver inte vara så barnsligt som den där musen i Musfällan. Men förstår du alltså det är fantastiskt. Det Jesus har gjort i ditt och mitt liv, så kan vi glädja oss under alla livets förhållanden. För vi vet att Herren är med mig uppe på berget när vi får vara på förklaringsberget. Men han är med oss nere i dalen också. Och det är så viktigt alltså. För att det är djävulen, han vill ju alltså knäcka dig när du är nere i dalen. Men om du bara förtröstar på Herren, håller dig till hans ord, och så ser att det här är, jag menar, om en människa på grund av sin synd kommer liksom och får massa elände, ja, det kan man ju säga, lagen om sådd och skörd. Men när vi får möta sånt här, ja, då kan vi glädja oss i Herren. Och sen är det också någonting fantastiskt, du vet, alltså att vi som är frälsta, om du och jag gör någonting som inte är välbehagligt för Gud, och det får konsekvenser i våra liv, så finns det nåd, barmhärtighet, förlåtelse och en ny start. Så att det är alltså så fantastiskt med för oss som är frälsta. Men varför ska vi glädja oss när vi utsätts för prövning? Har du något bra svar eller? Det är vår starkhet, ja. Alltså det är ju så här. Vi växer i prövningar. Antingen så blir man krossad och förstörd och så livet är slut i stort sett. Eller också växer man. Man ska ta en annan, så jag kommer in på det lite senare. Men alltså i Lukas, som vi läste förut, alltså glädje på den dagen, jag hoppar av glädje, ty se er lön blir stor i himlen. Du vet, anledningen till att du och jag kommer till himlen, det är för att vi har tagit emot frälsningen, att vi har blivit födda på nytt, vi är Guds barn. Men alltså, sedan så kommer vi få lön i himlen. Och ju mer lidande, jag tror ju till exempel att Paulus kommer få en väldig lön i himlen. Eller om vi läser om Abraham och Lot, så vet vi att både Abraham och Lot kommer till himlen. Du kan läsa om Lot i Nya testamentet, där det står helt rätt fram att vi kommer få möta honom i himlen. Men jag undrar om man kommer få någon lön. Alltså, även om han mådde dåligt på ett sätt i sin ande och i sin själ när han levde där i Sodom, så var det ju så gott med all den liksom välstånd han hade där. Både ett fint hus och slapp att bo som Abraham i tält där ute i öknen. Men så illa det gick alltså. Frun blev saltstod. Han fick fly med sina döttrar. Och så slutade det med att de sa så här: vi kommer ju aldrig få någon kar här ute. Så de söp pappa full varsin kväll, och så gick de in till honom, så de blev med barn. Alltså sån tragedi. Men vi får möta honom i himlen på grund av Guds nåd, på grund av vad Jesus gjorde. Men förstår du, alltså Guds plan med ditt liv, det är att det ska bära frukt. Så att du får, och en del frukt kan man få här i tiden, men att du ska få lön i himlen. Så att när det är riktigt besvärligt i ditt liv, så bestäm dig för, nej, jag bryr mig inte vad människor säger. Jag bryr mig inte om mina omständigheter. Herre, jag vänder mig till dig. Jag söker dig och ditt rike och dig först, Jesus. Du är viktigast i mitt liv. Jag står stadigt. Jag står fast. Jag backar inte. Och även om jag blir hånad, även om jag blir förföljd, så står jag fast. För att få min lön i himlen. Jag, på sätt och vis, men det är inte lönen ändå, utan det är alltså att jag är trogen Herren. Jag hörde faktiskt på radio nu när jag åkte hit att de här 21 stycken koptiska kristna som har blivit halshuggna nu då i Libyen vid Medelhavets strand, och så har IS då gett ut en video som visar det här. Och nu var det någon som var, för de kom ju från Egypten. Och av de 21 så var det 13 som kom från en liten by i Egypten. Och så var det en reporter där. Och reportern, hon hade inte orkat titta på den här videon, men de hade gjort det där i byn. Och så sa de: vi är så tacksamma, vi är så glada att de var trogna Jesus ända in i döden. Ingen av dem förnekade. Och en mamma som blev intervjuad, hon hade två av hennes pojkar hade blivit halshuggna där. Men hon var så De bekände Jesus. De förnekade inte Jesus. Förstår du? Alltså det. Och då är dina och mina prövningar, de är ganska små, va? Men att vi är trogna ända in i död. Att vad som än händer. Alltså att det finns, att du har det här hjärtelaget. Att om alla andra runt omkring mig lämnar Jesus, så gör inte jag det i alla fall. Och nu känner jag många av er. Och jag vet att ni har den inställningen. Det hjärtelaget. Förstår du? Det är klart att det kommer att belönas i himlen. Vi är frälsta utav nåd. Det är inte våra gärningar som frälser oss. Men våra gärningar kommer ge oss lön. I Matteus 16 och 27 så står det: människor som ska komma i sin faders härlighet med sina änglar. Och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Så när Jesus kommer tillbaka, han ska skilja fåren från getterna. Ja, det ska han göra. Men han ska alltså ge dig lön. Att du är trofast och trogen. Därför är det så viktigt att du inte låter människor styra ditt liv. Eller känslor styra ditt liv. Eller omständigheter styra ditt liv. Britt och jag har varit gift i snart 47 år. Och haft ett väldigt lyckligt äktenskap. Men du... Vad är det med ljudet? Men du... Jag får nog ta den istället. Men nu vänder jag mig inte till dig som är här. Men jag vänder mig kanske först och främst till den som lyssnar på bandet sedan. Jag menar, du kan vara gift och ha ett bedrövligt äktenskap. Av olika anledningar. Men förstår du? Alltså, om du är trogen Jesus, så kommer du att få lön en dag. Jag kommer inte ihåg vilken det var, men det var en känd missionär. Jag tror han jobbade i Indien för många, många år sedan. Som alltså... Han hade en bedrövlig hustru som motarbetade honom hela tiden. Men han fortsatte ändå tjäna Herren. Förstår du alltså att om jag skulle säga så här att, ja, att du har ett dåligt äktenskap. Du får skylla dig själv för att du inte... Nej du. Det är Gud som ska döma oss en dag. Det är Gud som ska döma oss ändå. Och därför ska inte vi göra det. För att den som är trogen i svåra omständigheter på det området, så är det klart att den kommer få lön i himlen. Se, jag kommer snart att ha min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Det är alltså till dem som är frälsta. Det står också att vi kan gå miste om lönen. I första Korintierbrevet 3:11 så står det: till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar, eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld. Och hur vars och ens verk är, ska elden pröva. Och sen så står det vidare: om det verk någon har byggt består provet, ska han få lön. Men om hans verk bränns upp, ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Så det betyder alltså att en del människor, de kommer till himlen för att de har tagit emot Jesus, de har blivit frälsta. Men så har de liksom inte byggt sitt liv på det, utan låtit liksom allt andra runt omkring ta över, och de får inte någon lön. Men Gud vill ju att du och jag ska leva så att vi får lön. Och en av lönen, ska det bli några stjärnor i kronan jag får när jag avlagt min jordiska skrud? Ska jag möta med fröjd någon själ, några själar som har vunnit för Gud? Alltså att få vara med och vinna människor för Gud, det är ju alltså en lön. Redan här i tiden. Så att lönen i himlen är större än prövningen. Ivan Myrén, som var med och startade församlingen här. Han då en historia som han berättade ibland. Det var en man som stod vid dödsflodens strand. Och så såg han en god vän på andra sidan i himlen. Och den här som stod vid stranden, han hade en massa skatter med sig. Och så såg han att den gode vännen som var där i himlen, han hade en massa skatter där. Och då frågade han, men du, hur fick du över dina grejer till himlen? Jag sände dem i förväg, sa han. Alltså det han hade gjort för Jesus under sitt liv, det blev alltså skatten där i himlen. Så att ditt liv är viktigt. Vad sa du? Ja, han fick nog lämna dem där, vet du, för han hade inte skickat dem i förväg. Så var det. Men det som vi hörde här förut från Glenn är alltså att prövningarna, alltså de för oss till mognad. Alltså vi växer i prövningen. När man kan tänka sig, alltså jag klarar inte av det här. Det här är för stor prövning för mig, alltså. Jag klarar aldrig av det här. Men så gör du det ändå. Förstår du? Om du är trogen Herren och håller fast, så växer du. Det är ju så med, det är som en muskel, vet du. Jag menar, när jag opererade med mitt knä när jag var 14 år, och så gick jag med helgips och jag vet inte hur länge. Så sen när de tog av gipset, så var mitt lår, högerlår, det var lika smalt som mitt vadben på vänsterbenet. För det har inte fått någon träning. Alltså förstår du, prövningar är en välsignelse. Och det ser vi aldrig när vi är mitt inne i dem. Men det är då. Det är så. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som måste gå igenom till er prövning, som om det hände något, är något oväntat. Nej, glädje, ju mer ni delar Kristi lidande, då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Alltså, det är en välsignelse. Vi vill ju helst slippa prövningar. Men jag ser ju det, att det är märkligt hur det danar en människa. Och ska du bli en gudsmänniska, så kan du inte bli det om du inte har gått igenom några prövningar. Och till och med misslyckanden och syndafall. Tänk om Petrus har varit den enda som inte förnekade Jesus. Grabbar, Det var dåligt att ni svek Jesus. Ni skulle gjort som mig, vet du. Wow. Vilken sprätt det hade blivit utav Petrus. En högmodig sprätt hade blivit utav honom. Ja. Och du Johannes som var närmast Jesus och så förnekade du också. Ja, dåligt alltså. Nej, men när Petrus förnekade Jesus så var det alltså, det var det som danade Petrus till en gudsman. Så att prövningar och misslyckanden använde Gud till att bli till välsignelse. Till att du ser, jag är stark i Herren. Inte i egen kraft. Det är inte vad jag kan. Det är inte att jag är en så bra kristen. Utan det är att han har varit nådig och barmhärtig och hjälpt mig igenom. Och så växer man. Och när man som Petrus har gått igenom en sådan hemsk händelse. Och efter det så blev han den store gudsmannen. Men han var inte färdig. Han var inte fullkomlig. Det var till och med så att Paulus var tvungen att offentligt avslöja hur Petrus var liksom beroende utav när bröderna från Jerusalem kom. Då slutade han att umgås med hedningarna. För det skulle ju inte en riktig jude göra. Men då ställde sig Paulus upp offentligt och sa, så det kan du inte göra Petrus. Vad visar det? Att ingen av oss är fullkomligt färdig här nere. Och Paulus när han talar om sig själv så säger, ja, jag vet egentligen ingenting som är fel med mig. Men det är inte jag som ska döma det, utan Herren ska döma det en gång. Och så är det så att, förstår du, att vem kommer att få lön i himlen? Till sist ska jag berätta om den här evangelisten som var ute på sin första korståg. Och det var, han var liksom stolt och glad och tacksam. För det var 11 stycken som hade blivit frälsta på hans möte. Första gången jag var ute och jobbade som evangelist och 11 stycken blev frälsta. Herren är verkligen med mig. Han var så lycklig. Och så alldeles efter det så var det en gammal tant i församlingen som dog. Och när de tittade i hennes bibel så hittade de en bönelista. Med 11 namn. De 11 som har blivit frälsta. Så förstår du, det är inte det som syns utåt. Utan det som Herren ser, vad du gör. Inte för att få lön i himlen, utan för att du älskar Jesus. Och att du var trogen in till döden. Förstår du? Så att fortsätt att hänge dig åt honom och söka honom först och lyda honom och låt inte känslor, människor, omständigheter styra ditt liv, utan Guds ord, Guds ande och ditt hängivna hjärta. Ska vi be tillsammans? Tackar dig, Fader i himlen, för att du ser det hos mig som ingen annan ser. Och du ser var en av oss som ingen annan ser. Tack för att du ändå älskar oss. Och du vill att vi ska leva så att vi ska få lönen då. Att vi ska få vara med och tjäna dig här i tiden. Herre, jag ber för var den som är här och var den som lyssnar på den här predikan sedan. Herre, ge dem uppmuntran och tröst och stöd i den situation som var en i. Tack att vi får lägga vår framtid i dina händer. Och all ära till dig i evigheternas evigheter. Amen. Amen. Då lovsjunger vi Herren tillsammans.